Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt, av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning. Mm. Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då! Välkomna till dagens avsnitt av Gympodden svarar med doktor Helena och barnsjuksköterskan Marie från Knodd.
Hej, hej!
Hej!
Marie, vi är jätteglada att du är med oss idag. I vanliga fall så är det jag och Helena, men ibland så har vi med oss en gäst. Och idag har vi med oss alltså du som är specialist sjuksköterska på barn.
Ja, men det stämmer. Tack för att jag fick komma hit.
Jättekul att du är med. Den frågan som vi har fått in och som jag tänker att ni ska få berätta svaret på är: vad är kolik och vad kan man göra för att hjälpa sitt barn om man tror att den har det? Ska vi börja med vad är kolik? Kör du, Marie. Du kan det här bättre än jag.
Det är fortfarande ett litet mysterium exakt vad kolik är faktiskt. Det pågår fortfarande väldigt mycket forskning, för det är ju någonting som faktiskt är lite belastande i småbarnsperioden. Att inte kunna trösta sitt barn är svårt som förälder. Och det man ändå har sett i forskningen nu, det är ju att de barn som har lite längre skrikperioder eller som faktiskt uppfyller kriterierna för att få en kolikdiagnos, de har en annorlunda tarmflora jämfört med de barn som skriker lite mindre. Så där tror man ändå att man har någonting att gå på. Och det finns ju då en definition på vad kolik är. Alla spädbarn skriker ju ändå ganska mycket. För det är ju deras sätt att kommunicera och prata med sina föräldrar. Att göra dem uppmärksamma på någonting de behöver hjälp med. Eller att egentligen bara få närhet och tröst eller mat eller en ny blöja. Men när det då blir extra mycket på ett för övrigt friskt barn, så uppfyller man då de här kriterierna för att få en kolikdiagnos.
Hur mycket ska man skrika för att få en kolikdiagnos?
Ja, men man ska skrika minst 3 timmar per dag. 3 dagar per vecka under en 3-veckorsperiod. Mm. Då uppfyller man så att säga kriterierna för en kolikdiagnos. Alla barn, genomsnittsbebisen skriker faktiskt eller gnyr ungefär 90 minuter genomsnitt per dygn. Så det är ganska mycket som de ändå kommunicerar med oss genom att gny eller skrika eller påkalla vår uppmärksamhet.
Så. Men det är ändå dubbelt så mycket som den ska skrika då, för att man ska börja tänka att det här börjar uppfylla en kriterier för att mitt barn har kolik.
Mm. Men, man har ju koll på vem av ens vänner som har haft ett barn som har kolik. Det är ju otroligt jobbigt för föräldrarna. Och hur det är för barnen, det vet vi ju inte.
Nej, de kan ju inte kommunicera det. Tänk att vara så liten och skrika i 3 timmar per dag. Mm. Alltså, det är ju rätt energikrävande att skrika i 3 timmar per dag.
Mm.
För vem som helst.
Ja, för vem
verkligen.
Som helst. Men det var intressant också.
Det är det verkligen.
Jag visste inte att man hade sett förändringar i tarmfloran. Det är ju jätteintressant. Och det är mycket forskning som görs nu som ändå tyder på att det har med bakteriefloran. För vi har ju poddat tidigare om saker som påverkar människor eller kvinnor om man har en förändring i bakteriefloran i slidan. Och då är liksom det här ändå också sammankopplat då med bakteriefloran. Men vad kan man som förälder göra, Marie, för att hjälpa sitt barn?
Jag brukar tänka lite. För det första får man ju checka av de där vanliga sakerna som inte är kopplat till kolik, utan det de faktiskt vill förmedla till oss. Så man tänker lite checklista så, om de skriker mycket, att man för det första tar upp dem klart. De brukar ju bli lugnare av att man bär dem nära, kanske sitter hud mot hud om de är små, byschar, vaggar, sjunger lite för dem. Se till att det är lugnt runt omkring dem. Att man försöker erbjuda mat om man tror att det är hunger. Att man byter en blöja om man tror att det är den som stör dem. De kanske är trötta och behöver komma till ro och behöver hjälp med det. De kanske är för varma eller för kalla. Alltså de där vanliga sakerna som de ändå försöker förmedla till oss. Att man börjar checka av dem. Och hjälper inte det, så finns det ju andra råd som man kan ge. På tal om det här med tarmfloran, så får ju många rekommendationer om att faktiskt ge lite magdroppar för att hjälpa tarmfloran på vägen. Och det finns ju receptfritt på apoteket som man kan ge sitt barn. Och sen är det, man kan bjuda på lite babymassage, att massera magen. Det kan man få hjälp via BVC och få instruktioner i. Ett varmt bad hjälper vissa barn. Att gå ut på en promenad. Många kolikbarn somnar ju faktiskt i vagnen där det skakar lite grann. Många föräldrar är också ute och kör på nätterna i bilar för att få dem att somna och lugna sig. Och just det här vyschandet lite, det brukar lugna dem.
Jag tycker vi hoppade över vad symptomen för bebisen är, om man vet det. Är det att de har liksom ont i magen? Eller vad innebär kolik för bebisen?
man tror ju att det är magen som gör ont. Och man tror ju att man är något på spåret med den här annorlunda tarmfloran. Ofta är de kanske också lite gasiga och lite pruttiga och så. Så att när man ger dem mat, att man försöker rapa dem lite oftare. Eller är mer noga med att rapa dem så att de inte samlar på sig luft i magen. En del barn mår bra av att använda en pysventil i samband med blöjbyten för att lätta lite på lufttrycket. För ofta är de också lite gasiga.
Alltså det låter ju som att de har fått IBS.
Ja, kanske IBS för spädbarn.
Ja, alltså det låter ju lite som det. Eller det är den där uppblåsta magen liksom. Mm.
Men, och det kan göra ganska ont.
Ja, verkligen.
Mm. Från vilken ålder kan barnen få symptom som vid kolik och hur länge brukar det sitta i ungefär?
Alltså skriken brukar liksom öka under de första 2 veckorna kan man säga. Så börjar skriket komma och sen brukar det nå sin topp och lite sin kulmen vid 6 veckors ålder, ungefär 5-6 veckor där någonting. Och sen liksom sakta klinga av igen. Och när barnet sen är en 3-4 månader, då brukar de skrika betydligt mindre.
Okej, så det finns i varje fall en tidshorisont.
Därav 3 månaders kolik, att det är så man benämner det.
Just det. Mm. Och är det sant att det är vanligare bland första gångs föräldrar att man får ett barn med kolik än om man får sitt andra och tredje barn?
Ja, nej, men det kan man väl säga att jag har en känsla för att så kan det vara. Och det finns ju många andra faktorer med. Jag tänker att som förälder att ha ett barn som man inte kan trösta, det är väldigt stressande i sig att inte kunna göra sitt barn nöjt eller lugnt. Och första barnet så är det första gången som jag som förälder också gör mig de här erfarenheterna. Och första barnet är kanske där som man utvecklar lite strategier för att också klara det eller lugna sitt barn och så. Och när man då har barn nummer 2 eller nummer 3 eller flera barn i ordningen så har man kanske lite strategier att ta till för att faktiskt lugna barnet. Och blir då också mindre stressad och vet också att det ger med sig även om det är jättejobbigt när man befinner sig mitt i det.
Ser man några skillnader mellan pojkar och flickor?
Alltså att man inte ser... det jag har kunnat se.
Nej, att det finns ingen liksom...
Nej,
att
det inte är... det jag har kunnat titta.
Nej.
Inte det jag har kunnat titta. Ja. Däremot så pratade jag faktiskt med en forskare på barnveckan som har en omvårdnadsforskare på området med spädbarnskolik. Och hon hade varit med och presenterat en studie där man faktiskt hade... inte kunde se något samband under graviditeten med olika riskfaktorer. Och det kan ju vara skönt för många föräldrar skuldbelägger sig eller många mammor att har jag gjort någonting fel under graviditeten? Kunde jag gjort någonting annorlunda för att underlätta för mitt barn nu eller så? Det finns inga sådana kopplingar vad den senaste forskningen kan se i alla fall.
Och inga kopplingar heller till om några av föräldrarna har några specifika allergier eller om man haft problem med mag. Alltså inte att man har sett någonting som har med det att göra.
Det framkom inte i den studien. Nej. Det gjorde det inte. Och som sagt, det pågår ju studier hela tiden. För detta är något som är jobbigt för föräldrar. Ja. Och för barnen givetvis. De har ju det allra värst.
Men det är inte farligt, eller?
Nej, det är ju ett övrigt friskt barn. Det är det. Så att man ska ju, när barnen skriker så här mycket så ska man ju låta dem läkarundersökas för att utesluta så att det inte är... Nej, men någonting som kan behandlas helt enkelt. Så att man ska ju låta undersöka sitt barn innan man slår sig till ro med att det bara är kolik.
Mm. Okej. Du jobbar som barnsjuksköterska på Knodd. Kan man söka hjälp för, om man tror att barnet har kolik, kan man söka hjälp hos er för det?
Man kan alltid kontakta våra barnsjuksköterskor via appen, absolut. Och vi har också, ibland är det så att man behöver hjälp att hitta de här strategierna som förälder. Och då kan man ju behöva bolla med en barnpsykolog och det har vi möjlighet att hjälpa till med det också.
Mm. Kan man använda barnpsykolog på ett spädbarn?
Ja, det kan man. Det är ju stöttande, vad kan man säga? Man stöttar föräldrarna att hitta olika strategier som man... behandlar inte spädbarnet i sig, utan det är ju föräldrarnas förstöttning och coachning i sitt föräldraskap.
Börja tidigt med självutveckling.
Ja.
Men tack så jättemycket. Vilka bra svar, Marie. Tack för att du tog dig tid och svara på de här frågorna som vi hade. Tusen tack.
Tack själv. Tack själv.
Tack. Hej då.
Hej. Thank you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.